Där är P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till Ekots lördagsintervju. Jag heter Monica Saarinen. Nu rustas det svenska försvaret upp igen, men hur stort är det militära hotet mot Sverige? Vi möter ÖB Mikael Bydén. Och sen om integration, vad säger forskningen om vad som fungerar?
Enkla jobb är en väg till varaktig sysselsättning, men att få ett sånt jobb tenderar inte att leda vidare till mer högkvalificerade eller bättre betalda jobb.
Mer om detta senare, men nu ÖB Mikael Bydén. Välkommen hit Mikael Bydén.
Tack så mycket.
För 2 månader sedan gjorde Ryssland stora truppförflyttningar mot gränsen till Ukraina. Stridsvagnarna stod på rad och det var väldigt oroligt i Ukraina. Det talades om risk för krig. Hur reagerade ni på Försvarsmakten då?
Ja, vi reagerar och agerar som vi gör kontinuerligt över tiden. Vi följer ju händelseutvecklingar i vårt direkta närområde, men också i ett lite större perspektiv kontinuerligt. Det här var ju en, å ena sidan kan man säga, förväntade övningar, men som också blev mediala, och det blev i ett större volymer, ett annat sammanhang. Och det är klart att då försöker vi göra vår analys och tänker och funderar kring vad innebär det här.
Ja, och vad innebar just en sån där sak då? Var det en bagatell eller var det någonting som så att säga påverkade analysen av säkerhetsläget?
Nej, men det är allt annat än bagateller. Utan det här är ju ett mönster som vi har sett under flera års tid. Man ska ju komma ihåg att omvärldsutvecklingen generellt sett i det stora perspektivet, det har gått i fel riktning över tiden. Och det är ett antal inslag med konflikter och händelser. Det är stormakterna och konkurrensen kring det. Här finns Ryssland som positionerar sig, som visar sin styrka. Man har satsat stora ekonomiska belopp under rätt lång tid och ökat sin militära förmåga. Och då i en planering av övningar så visar man också att man kan transportera stora mängder materiel och trupp, för det är där det handlar om att kunna vara på plats. Man pratar om ett aktivt försvar precis som vi själva gör, och det visade Ryssland vid det här tillfället.
Vad är det de vill visa?
Att de har förmåga. Att de kan flytta sig, att de kan vara i olika delar av sitt stora operationsområde. Att de, precis som vi, att vi, man visar och markerar att man är på plats. Man säger att här är vi. Vi kommer att försvara våra intressen. Och det gör man på många olika håll. Man gör det på marken, man gör det i luften, man gör det på havet, man gör det i vårt direkta närområde och vid det här tillfället igen då kring Ukraina.
Ryssland gör ju en massa olika saker. De griper, förgiftar också oppositionella i landet. Lukashenko i Belarus tvingade ju ner ett plan för att gripa en kritisk journalist. Hur påverkar sådana saker era bedömningar då av säkerhetsläget?
Ja, men det är en del av helheten som vi ser över tiden, ett försämrat säkerhetsläge där Ryssland är ju den tydliga aktören i vårt närområde som skakar om den europeiska säkerhetsstrukturen, om man så vill. Du tar några exempel. Går man tillbaka till 2014, illegal annektering av Krim och sen då det som händer i sydöstra Ukraina kring Donbassområdet. Ja, men det är ju ett tecken på att man är beredd från rysk sida att nyttja sina militära maktmedel för att nå sina politiska mål och ambitioner. Och det gör ju också att i linje med försvarsberedningens rapport, våra egna analyser, så kan man ju inte, vi kan inte säga att ett väpnat angrepp går att utesluta. Och det är ju i det sammanhanget nu som vi tittar på det här.
Mm. Har det hänt någonting det senaste året, tycker du, som har skärpt er analys?
Ja, men du tog upp exemplet här i april med truppförstärkningarna. Men man kan också säga att å ena sidan så går det i linje med det Ryssland har gjort under en längre period. Man visar sig, vi följer ett övningsmönster där man pratar om, men också att man lägger till den typen av beredskapskontroller. Och man visar med de strategiska resurserna att nu är vi, här finns vi. Det gör även den andra sidan, det vill säga det är inte bara Ryssland i vårt närområde utan större militär närvaro i Östersjön, vilket gör att det vi har lyft fram att risken för incidenter, det är det vi tittar på, det vill säga missbedömningar eller missuppfattningar som leder till någonting annat.
Jag tänkte på det just att Sverige utbildar, vi utbildar ukrainska soldater till exempel. Och nu ska NATO och Ukraina ha en gemensam övning i Ukraina i slutet på den här månaden. Bidrar sånt också till att, så att säga, öka spänningarna i vårt närområde?
Jag vill ju hävda att det är det motsatta, det vill säga att man visar att man jobbar och samarbetar tillsammans med partners. För vår del så handlar det om att vi ska ju bygga säkerhet med andra. Då är det oerhört viktigt att vi visar då att vi kan jobba med andra. Vi kan göra det i övningar hos andra, på andras territorium. Men det kan ju också vara att vi bjuder in våra partners och samarbeta och öva här. Just nu pågår en stor flygövning uppe i norr. Vi står som värda tillsammans med Finland och Norge. Vi startar strax en stor marinövning över Östersjön, 18 stycken länder. Det här, det är i akt och mening för att öka säkerheten, att visa att det är det här vi gör. Och är man då transparent och talar om att det här är övningen, vi övar i de här områdena, vi övar med de här länderna i det här syftet, då behöver det heller inte bli särskilt svårt eller att det på något sätt skulle uppfattas annat än vad det är.
Men om man uppfattar Moskvas truppförflyttningar här i april som en provokation på något sätt, ett sätt att skapa osäkerhet. Och sen så har man den här jättestora NATO-övningen i Ukraina. Är det inte lite samma sak att vi också, kanske inte vi för vi är inte med i NATO, men att NATO också bidrar till den här ökade spänningen?
Alla länder har rätt att försvara sina egna intressen och sitt eget territorium. Det är väl i linje med vad Ryssland gjorde vid det här tillfället. Men man ska ju komma ihåg att Ryssland har illegalt annekterat Krim och där är man kvar. Det pågår fortfarande strider i östra Ukraina mot internationell rätt. Det är väl det som är skillnaden, men att man hävdar sitt eget territorium, visar vem man jobbar med och blir stark tillsammans med andra. Det kan inte vara annat än att skapa stabilitet.
Okej. I försvarspropositionen som kom i höstas så skriver regeringen att, citat, det pågår kontinuerligt intrångsförsök mot internetanslutna system i Sverige. Och de mest kvalificerade antagonistiska hoten inom cyberområdet utgörs av cyberangrepp i första hand utförda av statliga eller statsunderstödda aktörer. Det var ett långt och krångligt citat. Men vilka aktörer pratar vi om här?
Vi pratar bland annat om Ryssland. Och Kina är ett annat exempel. Det finns såväl i Musts årsbedömningar som ifrån Säpo. Så det är väl två tydliga exempel.
Det står ju här då att de här intrångsförsöken, de sker kontinuerligt. Hur ofta utsätts vi för cyberangrepp? Vet du det?
Vi kan ju ta del av det här i media kontinuerligt, det vill säga den här typen av, det kan vara till och med attacker då, såna här, det kallas för DDoS-attacker som slår brett över näringslivet, och det kan vara företag i Sverige och då i andra länder. Intrångsförsöken sker mot myndigheter, mot organisationer, mot företag. Hur ofta? Ja, det sker ofta och det sker kontinuerligt utan att ge sig in på exakt vad frekvensen på det är. Men att det här är ett återkommande problem och att det sker. Och visar ju också vikten på hur viktigt det är att skydda sina system. Och också att vi samarbetar brett kring de här frågorna så att vi har en gemensam uppfattning om vad det är vi behöver göra.
Jag tänkte just komma till det för att militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must skriver också i sin årsbok att ett väpnat angrepp, jag tolkar det som ett militärt väpnat angrepp, är det allvarligaste hotet. Men det troligaste angreppen är hybrida och icke-linjära. Vad betyder det? Är det cyberangrepp?
Det cyberangreppen, alltså intrång, påverkan mot våra IT-system. Ja, absolut. Det ligger ju inom ramen för det som är icke-linjärt. Det vill säga, när man vidtar åtgärder, oavsett om de är ekonomiska eller om de är fysiska i ett IT-system, så ligger man ju under gränsen för att egentligen skapa en öppen konflikt där andra regelverk slår igenom. Så att ja, det är ett tydligt sådant exempel.
Mm. För jag tänker på det här att har vi då, eftersom nu rustar vi ju upp vårt militära försvar i Sverige, och jag tänkte vi skulle komma till det sen, men har vi verkligen ett försvar och har vi en förståelse för att det är kanske en annan form av krig som vi borde förbereda oss mer för?
Ja, mitt uppdrag som ÖB, det handlar ju om det militära försvaret och det väpnade angreppet. Det är ju den dimensionerande uppgiften. Men fram dit, för vi jobbar ju för allt vi gör, det är ju för att undvika att vi hamnar där. Då är vi ju i den här perioden med icke-linjär krigföring. Och det är klart att här finns en rad utmaningar. Om vi då tar cybervärlden. För vår del har det ju varit självklart över tiden när det här har utvecklats att vi behöver skydda våra egna system. Vi har information som vi inte vill att någon ska komma åt eller kunna påverka. Så vi har levt med det här över tiden. Så jag vågar väl säga så mycket att ja, men vi har en god förståelse och vi har ett gott läge att utgå från. Utvecklingen går extremt snabbt. Man kan inte vidta en åtgärd vid ett tillfälle och vara nöjd med det, utan kontinuerligt behöver man vara här. Och det vi nu gör tillsammans med andra myndigheter, tillsammans i det civila försvaret, det vill säga totalförsvarskonceptet, att faktiskt lära oss vad det här är. En gemensam lägesbild, förstå var de kritiska sårbarheterna finns. Det kan vara energiförsörjning, det kan vara kommunikationer, det kan vara transport, det kan vara sjukvård. Att vi inte släpper in någon i de systemen, för att då kommer vi att få stor påverkan. Här pågår det en rad saker. Cybersäkerhetscentrum, arbeten i totalförsvarssammanhanget där MSB och Försvarsmakten jobbar. Det pågår väldigt mycket jobb. Att säga att vi är, att alla har förståelse och säga att allt är säkert, nej, men det är att ta det för långt. Det här är komplext, det är omfattande, det handlar väldigt mycket om förståelse. Säkerhetsfunktionerna måste finnas där.
Försvarsmakten ansvarar för Sveriges offensiva cyberförsvarsförmåga, skriver regeringen i den här propositionen också.
Ja.
Det blir man ju väldigt nyfiken på. Hur ser den offensiva förmågan ut?
Ja, det uppdraget till Försvarsmakten, det är att med stöd av FRA, då, den andra myndigheten, att utveckla en offensiv förmåga. Det vill säga att vi från svensk sida efter politiskt beslut kan påverka någon som försöker göra oss någonting i något syfte. Och det utvecklar Försvarsmakten.
Påverka hur då? Hur ska vi påverka? Ska vi också slå ut energisystem i andra länder, i Ryssland till exempel?
Ja, men det tänker jag ju inte ge mig in på, utan det handlar ju om att ha kompetens och förmåga via tekniska system. Att via cyberfunktioner kunna påverka någon annan. Och när man säger offensiv, det är snarare en aktiv förmåga. Det vill säga, istället för att bara skydda sig så ska man ju kunna göra någonting för att förneka någon annan att göra sina operationer. Det utvecklar Försvarsmakten.
Men när man läser den här MUST-rapporten då om att det här med ett väpnat angrepp kanske inte är det troligaste ändå, utan att det är det här med cyberkrig och icke-linjära hot. Varför satsar vi så mycket på att bygga upp försvaret just nu, det militära försvaret?
Det handlar i mångt och mycket av att komma ihåg vad vi startade någonstans från låga nivåer. Att ha ett militärt försvar som är robust, som skapar en förmåga där vi då kan försvara vårt land militärt. Men det är sammanhanget med totalförsvaret där vi blir riktigt, riktigt starka. Och när vi då gör det, då sänder vi också en signal till omvärlden. Vi skapar den så kallade tröskeleffekten. Den som får för sig att komma hit militärt och göra någonting måste förstå att det kostar så mycket så det är inte värt den insatsen att göra det. Det är vad vi nu tar fram parallellt med det civila försvaret, där vi då bland annat inom cyberfunktionen ska vara riktigt duktiga. Men vi har ju det tydliga exempel. Aktiv cyberförmåga. Det är ju någonting som är parallellt med och förstärkande till den militära traditionella angreppet, så att säga. Så det här är förstärkande att jobba med de delarna.
Försvaret gör ju nu då, i alla fall enligt regeringen, den största militära upprustningen på 70 år, sen 50-talet då. Det ska bli 5 nya regementen och en till flygflottilj i Falun, Sollefteå, Arvidsjaur och så vidare och så vidare. Vad kommer de här regementerna och den här flygflottiljen att göra för skillnad för svensk säkerhet?
De kommer att leverera värnpliktsutbildning. Det är ju det, är det som kommer att vara förbandsproduktionen så att säga. Det fina med det här också det är att vi får en regional spridning och närvaro som vi inte har haft på många år. Vi har haft lite glapp och lite hål här om man tittar på kartan, så vi får en närvaro i landet som är mer homogen får man väl säga. Vi finns på fler ställen i militärstrategiskt viktiga områden som också gör att vi blir mer robusta helt enkelt.
Har ni officerare som kan utbilda alla de här nya värnpliktiga? Det ska väl bli dubbelt så många värnpliktiga är det tänkt innan?
Ja, vi går från 5 000 värnpliktiga idag till 8 000 senast 2025. Och det här är någonting som det ska vi göra. Det får vi göra med den personal vi har. Det går rätt bra i rekrytering. Förra året så överträffade vi måltal. Det är en fantastisk stämning. Vi märker att även rekryteringen i år, trots pandemi, och vi har varit lite fundersamma där hur de värnpliktiga ska se det, men vi märker att stort intresse att komma in. Så personalförsörjningen är ju egentligen det du frågar efter, kommer att vara helt avgörande för att vi ska klara det här. Annat är ju leveranser från andra myndigheter. Vi måste skapa den infrastruktur vi behöver. Vi behöver få materielleveranser. Vi kommer att göra vårt. Det är omvärldsutvecklingen som har tagit oss hit som gör att vi behöver den här satsningen. Den är välkommen, den är nödvändig och nu ska vi se till att leverera det som finns i försvarsbeslutet.
För det stormar ju lite grann i din myndighet, Försvarsmakten, just nu på grund av ett nytt befälssystem som då tvingar officerare av den gamla skolan så att säga att de som har en äldre utbildning, de ska då vidareutbilda sig, och gör man inte det så anser de att man riskerar sämre karriärmöjligheter. Det här har ju väckt ett enormt missnöje, det har varit krismöten på regementen och så vidare. Riskerar ni inte här att många officerare slutar?
Man ska komma ihåg att det trebefälssystem som vi nu slutför och kliver in i, och vi ska vara klara här 2023. Den här resan började vi 2008. Det är då att vi har två kategorier officerare och sen har vi då gruppbefälen och soldater och sjömän. Det här är ingenting nytt. Vi har jobbat med det. Det här har vi då också sett till att jobba med på frivillig basis under ett antal år. Nu har jag fattat beslutet att vi ska vara klara där framme och vi ska leva upp till den organisation och de befattningar vi har. Så att nu har den processen påbörjats. Det handlar om att man är ute på försvarsgrenarna och ute på regementen och flottiljer för dialogen med den personal som det här omfattar för att då hitta vägen fram i deras utveckling.
Men vad är så att säga själva syftet med detta? För ditt beslut är ju att du gör det här tvingande så att säga. Gör man inte den här vidareutbildningen så anser de som då inte vill utbilda sig att de degraderas. Men vad är din tanke med det här att tvinga dem till detta? Tycker du att de håller för låg nivå? Är de för dåliga? Vad är ditt syfte?
Ja, jag vänder mig emot hela frågeställningen med ord som degradering.
Att det är deras ord ska jag säga.
Ja, precis. Men det här är oavsett var det kommer ifrån. Vi har två olika kategorier idag av officerare. Och det är ju, under en lång period sedan början på 80-talet så har vi haft en kategori officerare. Vi har idag två. En officer och en specialistofficer. De ryggraden i Försvarsmakten kommer att vara specialistofficerare. De som kan sin profession in i detalj. Och när vi nu har ett beslut om att ha den organisation vi har som går tillbaka under rätt lång tid så känner jag att någon gång måste vi göra upp med oss själva, och jag har väntat rätt länge på det här beslutet och vi har försökt hitta vägar fram på den frivilliga basisen. Vi har tid på oss fram till 2023 och jag är övertygad om att vi kommer att hitta en bra lösning för de allra flesta och helst alla, för jag behöver alla i Försvarsmakten just nu. Det här är ingen annan signal. Vi ska se till att skapa den organisation med de kompetenser och utbildningar som vi behöver, och vi är på väg att skapa den.
Jag bara frågar av intresse, för att det har ju varit brist på officerare i flera år, och ni har ju kämpat med att återanställa sådana som gick till näringslivet till exempel när regementen lades ner och så vidare. Och nu har du det här stora missnöjet här då bland de här som känner sig degraderade. Är du orolig själv för att du ska tappa en massa arbetskraft som du egentligen behöver?
Nej.
Nej. Och hur ska du lösa det här missnöjet då?
Nej, men i nära dialog med min personal, via försvarsgrenarna, via regements- och flottillchefer, via de närmaste cheferna som har att föra den här dialogen nu med enskild individ. För det är så vi jobbar i Försvarsmakten. Det är all vår verksamhet utgår ifrån den enskildas initiativ, den enskildas lojalitet och försvarsvilja. Den här frågan är precis likadan. Med respekt och hänsyn för den enskildes vilja, önskemål, men också en tydlighet från mig som ÖB hur vi ska ha det framöver, så har jag fattat det beslutet. Och det är så vi ska hantera den här frågan också.
Du, förutom alla nya regementen och alla fler nya värnpliktiga, så pågår det ju också satsningar på en ny generation JAS-plan. Vi ska få nya ubåtar, korvetter ska moderniseras, och har ni pengar till allt detta? För det låter inte riktigt så i ert budgetunderlag.
Vi har fått mycket tydliga styrningar och ett tillskott i både förbandsproduktion och för materiel som är signifikanta. Vi har nu kunnat lägga en 12-årig materielplan, eller det heter en investeringsplan. Här i finns de projekt som du nämner. När vi gick in med budgetunderlaget 1 mars så fattades det några ingångsvärden för oss, och det är då tydlighet i de större materiellprojekten som Försvarets materiellverk då förhandlar och skriver avtal med industrin. Nu fick vi det, och vi har lämnat in det kompletterande underlaget. I stora materiellprojekt finns risker för förseningar och fördyringar. Med då erfarenhet så gör vi avsättningar i ekonomi i vår långa plan.
Ni lägger undan pengar varje år, kan man
säga. Vi ser till att ha avsättningar för att kunna hantera när de här riskerna faller ut. För de brukar komma, vi har ganska god förståelse. Så hanteringen nu, den plan som ligger i det kompletterande budgetunderlaget, där håller vi ekonomin, där når vi målsättningarna utan att behöva påverka något annat. Det är den plan vi har gått in med.
Men ni skriver om kompensatoriska åtgärder för att säkerställa operativ förmåga. Vad betyder det då?
Det kan vara att ett system som redan är aktivt, som får ta bördan en längre period om det är så att det är en försening i det stora
Vad
projektet.
Vad betyder det rent
konkret?
Jo,
men det kan till exempel vara att vi nyttjar ett Gripen CD-system som är operativt, det vi använder idag. Att vi använder det under en liten längre period om det skulle vara en försening.
För JAS Gripen E är det nya systemet, och du menar att då kan ni använda de här tidigare planen helt enkelt under en längre tid.
Det där var förmodligen mycket bättre svenska.
Jag försökte förstå.
Det är precis så. Du frågar efter det. Det skulle kunna vara en sån åtgärd. Eller att man låter CD-flygplanen som vi redan har idag göra sådana konster som den inte var tänkt för. Det vill säga att vi får lägga till ett vapensystem eller en förmåga som var tänkt att komma med Erik. Det skulle kunna vara en sån kompensatorisk åtgärd. Och det finns även på de marina systemen.
Ja, för om man tittar på de här korvetterna, de ska då uppdateras och utrustas med, vad är det, torpeder och luftvärn, tror jag. Ja. Kan det vara så att färre sådana korvetter då uppgraderas?
Jag vill inte ta det som exempel, för då är risken att jag sprider sånt som inte är riktigt roligt.
Men
igen så handlar det om att om man inte kan göra det som är tänkt i en plan med ett system, då måste ett annat system lösa det här. Eller så kanske man kan be om hjälp. Vi har ju nära samarbeten. Det kanske till och med så att vi ska låta Finland hjälpa oss i någon del om det är så att vi inte får fram en förmåga. Skulle också kunna vara en kompensatorisk åtgärd.
Så hur står det då till med försvarsförmågan om ni nu inte klarar precis allt det här som ni hade tänkt om?
Ja, men jag tycker att frågeställningen blir att vi inte klarar det vi ska göra. Vi klarar de uppgifter som ankommer på oss just nu med avsättningar i ekonomi, med kompensatoriska åtgärder. Så har vi nu lagt en plan så att vi ska nå våra mål och vi ska kunna hantera de uppgifter och uppdrag som ankommer på oss. Det är ju mitt ansvar. Om jag inte skulle göra det, då kommer jag meddela det till den politiska ledningen.
Och det har du inte gjort och du har inte begärt mer pengar heller.
Det är precis så det ligger till.
Den 15 maj halades den svenska fanan i Kabul efter närmare 20 år i Afghanistan. Detta som en följd av att USA ju också har beslutat att ta hem sina styrkor. Vad har de svenska soldaterna åstadkommit i Afghanistan?
Om vi går tillbaka nästan då 20 år i tiden, för vi har varit där under lång tid, så var det ju ett land som där det skakade rätt rejält. Och vår uppgift har ju varit under den här perioden i första hand då att se till att de afghanska säkerhetsstyrkorna blir bättre. Det vill säga att öka sin egen kapacitet, att kunna ta hand om sin egen säkerhet. Där har vi gjort ett riktigt, riktigt bra jobb och någonting som alla som har varit där ska vara stolta över.
Men vad är det som är bra? Vad är ett bra jobb?
Ja, men ett bra jobb det är väl att få till en relation till säkerhetsstyrkorna där. Försvarsmakten och det är även polisen har ju delar av det. Mm. Att vi har nått fram och att vår utbildning och stöd till dem har lyckats. Och de har blivit bättre. Den del då där när de blir bättre, det är också att afghanerna själva kan röra sig säkrare över ytan. Det är ett utfall av att de har blivit bättre. Och det där har vi ju tagit steg framåt.
Men samtidigt så ser man ju att talibanerna är kvar, inte vid makten, men de dominerar ju ändå väldigt i väldigt stora delar av landet. Har den utländska närvaron egentligen, ja, hur ska man så att säga mäta framgången?
Ja, jag går tillbaka och tittar på det uppdrag som vi har löst och jag med rakryggad kan jag säga att vi har gjort ett mycket bra jobb tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna, men situationen i landet är ju inte det man hade önskat och det internationella samfundet ville vara vid det skedet, det kan man konstatera. Men det som har ankommit på oss och det vi har gjort, det har gjort skillnad och det är det jag tar med mig nu när vi har avslutat insatsen.
Så här i efterhand då, är det någonting som du tänker att det här kunde vi kanske ha gjort annorlunda?
Ja, det finns säkert delar i det här över tiden, men på det stora hela så ska vi ska vara stolta över det vi har gjort. Man ska komma ihåg att det här är nu den militära delen och insatserna som avslutas. Sveriges engagemang och stöd till Afghanistan finns ju kvar i vad gäller bistånd, alltså politik och ekonomi.
Det kom ju en utredning här om Sveriges insats i Afghanistan 2017 och där skriver utredaren att säkerhetsläget i Afghanistan idag är nedslående. Det här är ju 4 år sedan då. De afghanska säkerhetsstyrkorna uppvisar betydande brister i förmåga. De svenska militära insatserna har inte lyckats bidra till hållbar säkerhet. Det är en slutsats som du inte delar.
Ja, men jag kan inte säga att det är helt fel. Men jag jämför med situationen hur det var för 20 år sedan när vi kom dit och de relationer som vi har byggt upp och när vi ser de människor i styrkorna som vi har jobbat med så har de har blivit bättre. Men det är ju en mycket, mycket svår och utmanande situation de har om man ser över landet.
Så hur tror du att de kommer att klara det nu då när de blir själva?
Det är väldigt svårt att sia om det nu. Det är nog för tidigt att säga vad utvecklingen blir. Men att det här är svårt och att det är utmanande, det är nog inte för starka uttryck.
Den här utredningen som kom 2017 konstaterar också att den svenska närvaron har haft en positiv inverkan på försvarsmaktens utveckling. Vad har ni lärt er?
Det man då ska komma ihåg, när det här blev ju den stora insatsen när vi gick då från, ja, till det insatta insatsförsvaret. Det innebär att många i min organisation har varit i en insatsmiljö med stridslika förhållanden. Det vill säga vi har ju lärt oss att träna och öva inför mycket, mycket svåra situationer. Och det är inte bara träningen och övning utan vi har verkat där med hot om eget liv. Både vad gäller då attacker med bomber, med en motståndare som skjuter på det. Att kunna bedöma risker och ta risker, gå in i mycket, mycket svåra situationer. Här har vi blivit bättre och vi har också anpassat vår materiel och utrustning till de här miljöerna. Så det är klart att här har vi lärt oss en hel del. Och inte minst som individer i det här med den erfarenheten som vi tidigare har läst om och som vi har övat i ändå i fredsmiljö så att säga. Här har vi fått med oss något helt annat.
Här har ni varit i skarpt läge kan man säga.
Vi har varit i skarpt läge.
Du var själv där. Du tjänstgjorde i ISAF-styrkan i Mazar-e-Sharif 2011 läste jag. Ja. Vad tog du själv med dig hem?
Nej, men jag tog med mig den här närheten till det skarpa. Jag tog med mig ett land och människor som har det väldigt svårt. Där vi på plats gör skillnad och att det fanns ett beroendeförhållande där som var mycket, mycket starkt. Jag tog med mig samarbete med andra länder. Vi var 18 länder i den här staben där jag jobbade då som jag fick jobba som stabschef och leda. Hur viktigt det här är med personliga kontakter, med nätverket, att förstå varandra, att vi är olika och vad som krävs. Jag har med mig väldigt mycket från mina månader i Afghanistan.
Mm. Du, nu är då Sveriges största insats utomlands i Mali i Västafrika. Också det är ett land med väldigt stor politisk oro. 2 militärkupper på 9 månader och nu igår fick landet en ny regering där armén sitter på viktiga poster. Hur påverkar allt det här den svenska insatsen i Task Force Takuba ska jag säga? För vi finns ju där på olika sätt i en FN-ledd insats också.
Jag ska försöka vara tydlig. Vi kan konstatera att militärkupperna säger det här är ett land som definieras som ett av världens farligaste länder med alla ingående problem och det som finns där. 2 militärkupper underlättar inte det här utan det skakar ju snarare om. Vi är där i 3 skepnader. MINUSMA, den stora FN-insatsen, träningsmissionen med EU och då Task Force Takuba som du nämner här med specialförband tillsammans med Frankrike. Här och nu idag så den här händelsen som du nämner den påverkar egentligen inte det vi gör någonting. Men det kan ju komma att göra det längre fram med beslut från Frankrike men det är för tidigt att uttrycka sig kring det.
För Sverige deltar då med 150 soldater i den här specialstyrkan. Den har hittills bestått av svenska, franska, maliska styrkor och vad är det estniska och tjeckiska tror jag, om jag tar det ur minnet nu bara. Men efter de här oklarheterna så är också samarbetet med de maliska styrkorna pausat. Det kan ju inte vara optimalt om... Eller hur ser du på det? Påverkar det säkerheten för er på något
nej,
sätt?
Nej, kanske inte säkerheten. Men du har helt rätt i det. Att den direkta samverkan och samarbetet med maliska armén, den är pausad. Men det innebär ju inte att vi fortsätter att göra ett jobb. Men det är ju de styrkorna som vi normalt sett rådger och stöder så att säga, för deras operationer. Men det pågår ju militär aktivitet kring de internationella närvaron. Det patrulleras på gator, man söker upp den maliska befolkningen som man är där och stödjer. Och där har ju vi en snabb insatsstyrka kan man säga. Så skulle någonting hända de internationella styrkorna här nu, då kommer ju vi att stödja dem med den här snabb insatsstyrkan så att vi åker inte till ett insatsområde och låser in oss på vår kamp för att skydda oss själva. Vi är ju där för att göra ett jobb. Och det fortsätter även nu trots de här militärkupperna.
Okej. De här svenska soldaterna då, det är väl liksom eliten av svenska soldater vad jag förstår, specialtränade för de farligaste, svåraste uppdragen. Och just i Mali så ska de väl också bekämpa de här islamistiska grupperna, Al-Qaida, IS och så vidare, på ett aktivt sätt. Mm. Hur har de utbildats för det?
Ja, men i grund och botten så är vi ju utbildade för den här typen av operationer. Men vi ska ju komma ihåg att det är ju och de maliska förbanden som vi då stöder. Det är deras operationer som vi har personal med som stöder och rådger för att de ska bli bättre. Ja, men det här har vi ju tränat för. När vi var i Afghanistan under de åren så började ju vår insats där på motsvarande sätt. Det vill säga att lära upp deras motsvarigheter till specialförband där de var för att faktiskt kunna göra det. Vi är duktiga på det här. Och framförallt att vara den goda partnern. Att lära nära andra, för vi förstår andra kulturer och vilken nivå de är på. Det här, vi är riktigt duktiga på det här.
Mm. Om det blir som Frankrike vill nu då, för de har ju sagt, Macron sa ju här i veckan också att han vill göra om det här, den här insatsen som ni då deltar i, den här Barkhane heter den ju, den franska insatsen som ni deltar i. Och de vill ha med fler aktörer, kanske USA. Skulle det vara bra? Skulle det göra den här insatsen bättre?
Alltså jag vet inte idag vad den franska presidentens uttalande riktigt innebär. Och det kommer nog att ge sig här den närmaste månaden. Mm. Men det är klart att i de allra flesta skeden när man genomför den här typen av verksamhet så vill man ju internationalisera den. Alltså i akt och mening att få med fler partners för att göra den här kanske robustare och starkare och få en förståelse och i världen för vad det här är. Så att men det är för tidigt. Jag måste få återkomma för jag vet inte. Men just här och nu så är det Task Force Takuba och det är det vi gör tillsammans med fransmännen där.
Och
det
fortsätter jobba.
Ja.
Tack så mycket ÖB Mikael Bydén för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack.
Ja, då har vi med oss Mats Eriksson som är politikreporter här på Ekot med inriktning på försvarspolitik. Vi kanske ska börja med Mali som vi avslutade med här med ÖB. Det här beskedet som kom i veckan från Emmanuel Macron, den franske presidenten, verkar ju ha tagit den svenska regeringen också lite med överraskning, var det så?
På kort sikt får man väl säga det. Man visste nog inte om att det skulle komma där och då. Att vi skulle direkt gå ut och säga att vi vill göra en förändring, ha en internationell styrka där fler tar ansvar. Och det skapade ju en del frågetecken. Skulle det här ändras nästa vecka eller om 2 veckor skulle vi därmed behöva ta hem vår styrka och så vidare. Nu har det väl klarnat lite det där att det är långsiktigt som de vill det. Och att Frankrike har satsat hårt och länge här med 5 000 soldater på plats, flygplan, helikoptrar. De förlorar rätt mycket soldater också. Det händer då och då att franska soldater omkommer och skadas och så vidare. Så att det är en hög kostnad och de vill nog, det har nog varit känt ett tag att de gärna vill att fler går in, att man vill ändra det långsiktigt. Men det är nog på längre perspektiv vi ska se det här. Så att både och, kortsiktigt så var det nog en liten överraskning, men att Frankrike vill gå så här och samtidigt sätta press på Malis regering att gå i mer civil riktning, det har ju varit känt.
Och nu hör vi då här från Försvarsmakten och ÖB att den svenska insatsen den fortsätter tills vidare i alla fall. Och jag undrar, hur ser det politiska stödet ut för det här i Sverige?
Så här långt så finns det ett brett stöd förutom Vänsterpartiet Sverigedemokraterna får man väl säga. Och så har det ju varit från början och det har ju varit uppe i utskottet i riksdagen så sent som den här veckan. Sen är det fler signaler om förändringar som kommer och kommer det fler kupper eller något liknande så någonstans kommer ju det här förtroendet för att samarbeta med Mali och sådär och kanske erodera. Men det får vi ju se. Liksom. Än så länge så finns stödet. Det hänger nog på vad som händer framöver med ledningen i Mali och vad Frankrike vill så småningom. Och det kan ju för sig påverka vad vi ska göra också, men det är en bit fram i tiden.
Hur ser det ut med såna här internationella operationer? Ett tag var det ju utanför Sverige, vi skulle försvara Sverige. Men nu lämnar vi då Afghanistan, vi är kvar i Mali och vi finns på några andra ställen också. Kommer vi att delta i färre internationella operationer i framtiden?
För tidigt att säga, men trenden har ju varit tydlig om vi backar ett antal år tillbaka i tiden. En gång i världen så önskade ju riksdagen att vi skulle ha 2000 soldater ute i internationella insatser årligen. Så blev det ju inte riktigt, men det blev bra många fler än idag i varje fall när det var som flest i Afghanistan till exempel. Så när samtidigt andra insatser pågick. Vi var ju i gamla före detta Jugoslavien och så. Och sen har det gått ner och nu är ju då Minusma och Barkhane, de här är ju de två största sakerna vi gör. Och i övrigt så är det rätt små insatser, så att det har gått neråt och inget tyder väl egentligen på att det kommer att ändras för att Sveriges försvar byggs upp nu och det kostar resurser att vara utomlands. Och man behöver de här resurserna för att rusta upp i Sverige, att utbilda folk som du var inne på, både värnpliktiga och officerare, att ta emot system, klara av att hantera dem och klara av att hantera det här säkerhetshotet som du och ÖB var inne på. Så att det tyder ju inte på att det ska bli någon radikal förändring, utan det behövs fokus på Sverige. Det tror jag politiker och försvar är rätt eniga om. Men visst kommer vi fortsätta i någon form utomlands.
Nu hörde vi också, apropå de här satsningarna, det ska ju köpas in en massa försvarsmateriel, nya ubåtar och jag ska upp. Graderas eller vad det heter och så vidare. Men det kan hända att det blir lite fördröjningar där. Vad hörde du?
Jag tyckte ändå det var intressant när ÖB pekade på att han var så pass konkret ändå, så att han säger att ja, det handlar om att man kanske får använda Gripen CD, som är den nuvarande versionen av Gripen, längre och kanske till och med hänga på någon form av nytt system som var tänkt för EF på Gripen för att inte tappa en förmåga som man har tänkt att få. Och det där, en sån förändring kostar ju förstås pengar, för då gör man ett ingrepp i ett system som inte var tänkt. Man får lägga resurser på det där. Och samtidigt blir det ju inte billigare om producenten Saab ska hålla på och jobba längre med att producera de kommande planen. Så allt det här kostar ju pengar, men det gäller att inte tappa förmågan. Och det är väl det försvaret tänker nu. Och det är nog liknande på exempelvis marinsidan, där också finns problem med de två nya ubåtarna som är väldigt komplexa, dyra och kommer bli försenade och ännu mer dyra. Då saknas ju pengar där och krävs också kompensation på något sätt, som man skriver i det här budgetunderlaget. Och då kan det ju handla om att förlänga andra förmågor och flytta över kanske, eller att man kanske behöver rusta upp någonting som man inte hade tänkt att rusta upp, istället för att spara här och nu genom att ta bort en förmåga, för då blir det dyrt att ta igen den sen. Utan det uppenbarligen så måste de lappa och laga lite för att hålla en viss nivå tills de nya systemen kommer, och då kostar det pengar.
Och ändå kan man säga att försvaret får mer pengar än de har fått på väldigt, väldigt många år. Men det räcker ändå inte riktigt.
Alltså, kanske finns det både inom politiken och det konkreta försvarsmakten en viss optimism eller en tendens till lite glädjekalkyler. Man har en påse pengar, så tänker man, vad bra, då kan vi satsa och köpa de här vapnen så här många. För det får plats inom den här ramen. Samtidigt som man vet att vapensystem blir nästan alltid försenade. De blir lite dyrare. Inflationen kring sådana här saker är mycket högre än vanlig inflation. Och så kanske man inte tar tillräckligt med marginal helt enkelt när man lägger upp de här tankarna för vad vi ska uppnå med hur stor kapacitet och så vidare. Och då kanske man står där plötsligt och behöver ta reserven som man redan har gjort till Gripensystemet, EF. Det fanns en reserv som man skulle ha för oförutsett, och den åker ju in redan nu.
Där får jag säga tack till dig, Mats Eriksson, politikreporter med försvarsinriktning på Ekot. Nu ska det handla om integration. Det är ju en av de viktigaste politiska frågorna. I 3 år har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, forskat om hur fler personer som invandrat till Sverige snabbare ska få jobb och hur utbildningssystemet ska kunna skapa bättre studieresultat. Och de viktigaste slutsatserna, de ska presenteras i nästa vecka. Vi har pratat med forskningsledaren Gabriella Kirikko Willstedt om dem. Och hon säger att det förstås inte finns en lösning för att snabba på integration. Det krävs många olika åtgärder, men tidiga insatser, de är mycket viktiga.
Flera studier i det här projektet visar på behovet av just då tidiga insatser. Och det handlar ju om att problem som uppstår tidigt i livet eller tidigt i skolåldern kan fortplanta sig, och sen liksom drar man ut hela linjen så kan det påverka hur det sen går på arbetsmarknaden. Och de här tidiga insatserna då kan handla om förskola, språkträning tidigt, och sen också såklart insatser i grundskolan för att kunna förebygga eller minska det här studiegapet som nu då finns mellan utrikes- och inrikesfödda elever, och visar sig väldigt tydligt i gymnasiet. Och sen så också när det handlar om liksom bredare åtgärder, så har ju det sin förklaring, som jag var inne på innan, att det är en bred grupp där behoven ser olika ut. Så det finns inte liksom bara en sak att göra, utan det handlar om flera olika saker. Och för att vara mer konkret då, så igen så handlar det om utbildning, det kan handla om validering av kompetens, praktik. Och sen också, alltså inte bara reguljär utbildning, utan också att det finns en, att det liksom behöver finnas en generös möjlighet till vidareutbildning för att, ja, men om man kommer som ny till Sverige och det första jobb man får kanske är ett jobb utan särskilda krav på kvalifikationer, att det liksom då finns en möjlighet att vidareutbilda sig för att sen kunna ta sig vidare till mer kvalificerade jobb som också kanske då har högre ja, ger en högre inkomst. Ja, men en del av de här sakerna görs ju såklart redan nu, men det är väl mer att lärdomen blir liksom att det handlar om att hålla i och hålla ut i det här tänket runt åtgärder, och liksom att det är ett långt spel så att säga.
Jag heter Safa Zadani.
En person som har egen erfarenhet av det mesta av det som Gabriela Kiriko Willstedt nämner är Safa Zadani.
Jag är palestiniens ursprung och jag kommer från, jag har fått så uppväxt i Libyen. Jag jobbade som lärare i Libyen, men det går inte att jobba här som man måste få lärarlegitimation här i Sverige.
Safa Zadani kom med man och två barn till Sverige 2014. Och hon håller med om vikten av tidiga insatser. De två första åren i Sverige ser hon som två förlorade år. Det var tiden när de satt sysslolösa på asylboendet i väntan på uppehållstillstånd.
Vi sätter bara och äta, sova, ingenting. Under de här två år kan man utveckla så mycket som helst under de här två år. Men man måste ha tålamod för att det kommer bli bättre.
Först efter att familjen fått uppehållstillstånd och blivit placerade i Ekerö kommun kunde de börja på svenska för invandrare. Safa Zadani började också gå till öppna förskolan, som hon beskriver som ett första steg in i det svenska samhället.
Jag känns att jag måste träna, att lyssna språket. Man måste också känna in till det här systemet i Sverige, kultur. Hur pratar de med varandra, hur hanterar de med barn. Så det var jättebra att jag fick börja och vara med i öppen förskola då.
En av de 10 rapporterna i SNS forskningsprojekt Lärdomar om integration handlar om betydelsen av att barn till nyanlända börjar i förskola. Forskarna studerade ett försök med avgiftsfri förskola i Norge, berättar forskningsledaren Gabriela Kiriko Willstedt.
Det var ju då försök med avgiftsfri förskola i områden med många barn med invandrarbakgrund. Och det man kunde se då var att när man tog bort avgiften så ökade andelen barn med invandrarbakgrund i förskolorna. Och det ledde sen då till att barnens läsfärdighet och kunskaper i matematik liksom höjdes när de sen då började skolan. Och för flickor så hittar man också att det hade positiva effekter för deras språkfärdigheter.
Så det förbättrar helt enkelt barnens chanser längre fram i livet att de tidigt börjar i förskola?
Ja, precis. Och det hänger väl ihop med att så här, liksom barn är mer mottagliga för språkträning. Och sen som man liksom lutar sig mot annan forskning så vet man också att tidiga insatser tenderar att ha långsiktigt positiva effekter. Och en annan sak som man också såg i det här försöket i Norge är att det var några olika försök som liksom påbörjades vid olika tidpunkt, men i det försöket som hade pågått längst så kunde man också se då en ökad sysselsättning bland föräldrarna till barnen som gick i förskola, då framförallt för mammorna. Så det visar ju än en gång på det här liksom behovet av att ha ett tänk där man satsar tidigt, och att alltså slutsatsen från den rapporten är ju helt enkelt att alltså att förskola har positiva effekter, eller kan ha positiva effekter för integrationen.
När Safa Zadanis familj väl hade fått uppehållstillstånd och flyttat till Ekerö satte hon och hennes man tidigt barnen i förskola. Både för att barnen skulle lära sig svenska i förskolan och för att hon och hennes man skulle kunna studera svenska i SFI.
Min dotter blir 1 år. Hon började med dagis. Och då jag och min man pluggade i SFI tillsammans i samma skola.
Safa säger att det var lätt för dottern att börja förskola, men att det var svårare för sonen som hade hunnit bli äldre innan han började.
När han kom hemma, han säger till min mamma, det finns ingen som pratar arabiska, det finns ingen som förstår mig, jag förstår inte dem. Så det var lite svårt i början, men vi försökte att förklara för honom, det kommer bli bra, du ska lära sig svenska, och vi har förklarat situationen varför vi flyttade till Sverige och det är bättre för oss. Och så. Så, ja, det tog lite tid att han mådde bra då, men han klarade det.
Hur lång tid tog det för honom att lära sig svenska? Kommer du ihåg det?
Det var inte så lång tid. Nej, det kanske 6 månader. Nej, han lär sig direkt. Och de barn, de lär sig snabbare än de vuxna. Mm. Så det tog inte så mycket. Men han trivs jättemycket nu. Så han pratar så bra svenska. Man kan inte veta att han har ett annat språk.
I en annan av integrationsstudierna från SNS undersökte forskarna hur så kallat enkla jobb kan fungera som en ingång till arbetsmarknaden.
Och varför det är relevant att liksom studera i Sverige är dels för att så här, andelen av de här enkla jobben är internationellt sett ganska låg i Sverige. Och sen också då att vi samtidigt har en situation där många som har kommit till Sverige saknar kvalifikationer för mer högkvalificerade jobb. Och det den rapporten visar är att enkla jobb är en väg till varaktig sysselsättning, men att få ett sånt jobb tenderar inte att leda vidare till mer högkvalificerade eller bättre betalda jobb. Och sen också ytterligare resultat är att det tycks vara ganska hög konkurrens om de här jobben. Så någonting som de forskarna konstaterar är just att det behövs, alltså för att inte enkla jobb ska bli en återvändsgränd, så krävs också så här generella och generösa möjligheter till vidareutbildning, just för att man, när man väl har kommit in, också ska kunna liksom, så att säga, ta sig vidare och uppåt.
Safa Sadani hade en stor fördel av att hon hade en universitetsutbildning med sig när hon kom till Sverige. Efter en tid fick hon utbildningen från Libyen validerad.
Då läste jag statistik och matematik. Det är 4 år på universitet. Jag har bedömt min intyg eller min utbildning här i Sverige, och det motsvarar, vad heter den, kandidat.
Men även om hon fick utbildningen erkänd räckte inte det för att få jobb i Sverige. Men genom kommunen fick hon erbjudande om en extra tjänst, en sorts praktik där Arbetsförmedlingen betalar lönen och där arbete varvas med svensk undervisning.
De har berättat till oss att det finns en kontrakt som kallas extra tjänst, och de har prioriterat kvinnor då.
Safa fick en extra tjänst på en skola, och arbetet gick ut på att stödja nyanlända elever och andra som behövde stöd på sitt modersmål.
Jag jobbar som studiehandledning på arabiska. Ja, jag översatte ämne, jag förklarar på arabiska, så för att eleverna måste förstå ämnet. Så det är därför jag försökt att de förstår först bara på modersmål. Sen kan de översätta eller kan de uttrycka sig på svenska. Men de måste ha den här grunden att de förstår ämnet.
Safa Sadanis arbete ledde till att fler elever i skolan klarade sina betyg. Och när extra tjänsten tog slut efter 2 år gick den över i en nystartsanställning där skolan betalar en större del av lönen. Nu har hon jobbat på skolan i 4 år och trivs bra. Hon säger att extra tjänsten var avgörande för att hon skulle få visa vad hon kunde.
Ge alla den här chans att få börja som praktikant eller som jag sagt extra tjänst. Då kan arbetsgivare se den här erfarenhet som vi har. Och som jag sagt, den här extra chans, det är jättebra för att man kan plugga svenska som andra språk och jobba samtidigt. Så man kan träna svenska och jobba samtidigt, och man kan visa sin erfarenhet och hur mycket man kan. Då. Så om de får den här chansen att börja, det kommer underlätta jättemycket att många får jobb.
Hon säger också att det är svårt för många att få ett första jobb i Sverige när man saknar erfarenheter och referenser.
Vi som nyflyttat till Sverige och vi har aldrig jobbat i Sverige. När vi ansöker, det är en av de här kraven att man måste ha referens. Men hur ska man få referens om man inte alls jobbat i Sverige? Det går inte, vi har ingen referens. Vi har inte erfarenhet i Sverige. Men vi har redan det här från sitt hemland, från hemlandet. Så jag tycker att det behövs inte ett referens om man har ingen referens.
Forskningsledaren Gabriella Kirikovillstedt på SNS berättar att ett annat resultat i projektet är att så kallat enkla jobb kan vara mycket svåra att få.
En studie som ingår i projektet innehåller ett experiment där fiktiva sökanden med flyktingbakgrund har sökt så kallade enkla jobb, alltså det vill säga jobb då som inte har några särskilda krav på kvalifikationer. Och just i det här fallet så rörde det sig om jobb i snabbmatsbranschen. Och någonting som blir väldigt tydligt i det experimentet är att de här då fiktiva arbetssökande som skickar ansökningar till de här jobben, vissa av dem har erfarenhet av att ha den här typen av jobb tidigare. Och i det här experimentet så skickas det ut totalt 2000 ansökningar, men det är liksom en bråkdel som får svar från arbetsgivarna om intervju. Och det här resultatet pekar mot, det är ju liksom att de här jobben då som brukar kallas för enkla, de är inte nödvändigtvis lätta att få, utan det kan snarare vara så att det är ganska hög konkurrens om de här jobben.
Forskningsprojektet Lärdomar om integration handlar om hur systemen kan utformas för att fler ska komma snabbare i arbete. Men hur kan man då som nyanländ individ använda resultaten?
Ja, precis. Man kan ju tänka sig liksom att forskarna tittar på det här utifrån ett systemperspektiv, men andra sidan av myntet blir väl liksom vad man som enskild kan göra. Men, och det handlar väl än en gång om de här sakerna, att så här, ja, men förskola för barnen verkar viktigt. Alltså utbildning är också någonting som framstår som viktigt, och sen språkkunskaper för vuxna är också någonting som liksom verkar spela roll. Men sen så är det lättare, alltså, lättare sagt än gjort. Men vi har också en studie i projektet som visar på vad som händer om man som nyanländ akademiker får sin utländska utbildning erkänd. Alltså man helt enkelt får liksom ett dokument som säger att den här personen har den här utbildningen från ett annat land. Och det den forskaren såg var att det fick positiva effekter för både sysselsättning och inkomst. Sen verkar det i och för sig inte som att de här nyanlända akademikerna får särskilt kvalificerade jobb, men det är i alla fall en väg in på arbetsmarknaden. Så det är väl en sån sak att få sin högskoleexamen, om man har en erkänd, är en sån sak som skulle kunna lyftas fram.
Safa Sadani fick alltså sin utbildning validerad. Hon har nu ansökt om att läsa vidare för att även få svensk lärarexamen och bli ämneslärare. Hon håller med forskarna om vikten av utbildning, språkkunskaper och att barnen går i förskola. Men hon betonar också flera gånger hur viktiga enskilda människor varit för henne i Sverige. Hon nämner Monica som var volontär på asylboendet och som hjälpte henne mycket med språket och med praktiska saker. Och kollegan Emma som varit ett viktigt stöd på jobbet.
Så när man känner svenskar och man har kontakt med dem, kanske som sagt, jag har jobb, du kan ansöka här, de kan hjälpa hur man ansöker, hur man hittar ett bra jobb. Och som sagt, min kollega här i början, hon hjälpte mig jättemycket, hon förklarar allt och hur ska jag göra, så det hjälper.
Får jag fråga, vad tänker du om framtiden för dina barn?
För mina barn, det kommer att bli jättebra. Ja, jag har den här positiviteten att det kommer att bli bra med dem. Bättre än mitt liv och min mans liv.
Och det trodde alltså Safa Sadani i Ekerö utanför Stockholm. Och det var det sista vi hade i programmet idag. Men i nästa vecka så hör ni den här säsongens sista lördagsintervju. Och då möter vi arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Och med henne ska vi prata om den stora arbetslösheten i pandemins spår. Och om reformeringen av Arbetsförmedlingen som ju sköts upp ett år efter kritik från oppositionen. Producent idag, det var Maja Lagerkrans, och tekniker Viktor Beira. Jag heter Monica Saarinen och vi säger tack för idag och ha en trevlig helg.